Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Idag ska vi prata städer och stadsbyggnad och stadsutveckling. Hur bygger vi våra städer? Vilka regler och institutioner har vi för att göra det? Och är dessa de bästa tänkbara? Nej, inte alls i slutsatsen i en ny rapport som är skriven av Jan Görmark och utgiven av Timbro. Den heter Den kollapsade staden och beskriver hur regleringar kring stadsutveckling kommit att innebära stora problem. Det här tänkte jag vi skulle prata mer om idag och då är jag glad att hälsa mina två gäster välkomna. Just Jan Görmark, docent i ekonomisk historia och författare, bland annat just den här rapporten. Varmt välkommen hit, Jan.
Tack, tack.
Och så Lennart Weiss, tidigare på Veidekke, socialdemokratisk bostadspolitisk expert också. Varmt välkommen du också, Lennart.
Tack.
Ja, tänkte vi göra så här, Jan. Vi ska gå igenom rapporten och tankarna där och du får hjälpa mig att ta oss igenom den. Och sen så tänker jag att Lennart hoppar in och kommenterar efterhand helt enkelt. Och ni får komma in när ni vill så att säga. Så när jag ställer frågorna så är det egentligen till er båda så ni får kommentera så ni finner lämpligt. Men bara först specifikt till dig, Jan. Den kollapsade staden, det låter ju allvarligt. Har staden kollapsat? På vilket sätt?
Rapporten handlar ju om... Vi hade en tanke om att göra en rapport som handlade om att samhället har gått mot en överreglering under de senaste 20 åren. Det var den här amerikanska boken, Abundance, som kom i våras som inspirerade ditt. Och då blev det så att titta på hur regleringssystemet hade utvecklats runt stadsbyggnad de sista 20 åren. Jag hade hållit på med det för 10 år sedan också och hade en bra uppfattning för att säga om hur det här såg ut. Ändå var det så att när jag gjorde den här, och det var några exempel från Stockholm, Djurgårdsstan, Telefonplan, några från Göteborg, hur man inte hade byggt Frihamnen och hur man inte hade byggt Skeppsbron som är helt centrala områden i Göteborg. Och som sagt, betoningen var hur man inte hade byggt den. Så blev jag häpen trots att jag var ganska insatt i det här, därför att det var en stadsbyggnadsprocess som fungerade illa för 10-12 år sedan, som nu i vissa delar faktiskt hade kollapsat, var på väg mot att sluta fungera helt och hållet. Därav namnet. Det beskriver en negativ rörelse, kan man väl säga.
Minst sagt. Vi tar väl in Lennart direkt. Du har ju nyliga erfarenheter från den kommersiella sektorn och stadsutveckling. Är det överord att säga att stadsbyggnadsprocessen har kollapsat, eller vad är din bild?
Alltså det är klart att i debatt så finns det ju alltid ett moment av dramatisering, och det ska det ju vara, men jag tycker faktiskt att rubriken är helt relevant. När Jan presenterade rapporten på ett seminarium här före jul så fyllde jag ut och sa att man kan lika gärna tala om det kollapsade bostadsbyggandet, för de här två sakerna har skett faktiskt parallellt. Och jag tror att väldigt få utanför branschen och den här snäva debattkretsen som vi tillhör inser hur dramatiskt ramvillkoren för dels samhällsplaneringen som Jan tar upp i sin bok och dels ramvillkoren för bostadsbyggandet har förändrats under senare år. Det här belyses faktiskt i en annan rapport som kom också före jul som heter Det brustna samhällskontraktet som gavs ut av Evidens och Junistrategi, där de pekar på en dimension som kompletterar Jans analys. De pekar på att här har det lagt lager på lager av nya regelverk som har byråkratiserat processen, förlängt ledtider och ökat kostnaderna, men som kanske inte observerades under den här perioden 2012-2022 när räntorna var extremt låga och marknaden var stark. Men nu när vi inte har de villkoren längre så slår effekterna av de här smygande förändringarna igenom med full kraft. Och nu har vi alltså gått igenom en period där bostadsbyggnaden har minskat med 70%. Ingenting tyder på att det kommer att återhämta sig, helt enkelt för att de här restriktionerna som Jan pekar på i sin rapport har en sån, fungerar i praktiken som ett drivankare för planprocessen, både när det gäller faktorn tid och faktorn pengar. Och det här inser man inte på inom vare sig kommunal eller statlig byråkrati.
Mm. Vi har liksom en ganska gemensam då, problembild. Vi ska då försöka grotta det här lite mer så att kretsen som kan förstå det här blir lite bredare. Jag ska börja med helt Jan fräckt att sammanfatta din rapport, så får du säga hur väl jag gör det. För du beskriver ju två saker. Dels då hur staden revitaliserades under slutet av 90-talet på grund av att ekonomin förändrades och att det fanns så att säga ett behov att bygga stad igen och bygga det på nytt sätt. Under samma period, det vill säga slutet på 90-talet, så skedde också en reglering av just detta som också uppstod spontant och ganska slumpmässigt. Men tyvärr visade det sig att regleringen och vad så att säga att stadens naturliga utveckling krävde, de krockade med varandra, och det, nu vill vi verkligen se konsekvenserna av det. Är det en okej sammanfattning, eller hur, förstår jag det rätt?
Ja, och om man tar det något längre, så det du har under 1900-talet, du har först en väldigt dynamisk stadsbyggnadsperiod fram till 1914-1920, när den klassiska stensalen, som är fortfarande än i denna dag väl är den mest populära, nästan den absolut dyraste. Sen har du den modernistiska idealet som kommer från 1920-30-talet, som är kollektivtrafikorienterad, där bilismen får större utrymme, och sen, vilket är centralt, sen kommer en hyresreglering under andra världskriget 1942 i Sverige. Den försvagar den klassiska stan, innerstan. Ser man på Stockholm, så tappar inre Stockholm, Stockholm innanför tullarna, halva befolkningen, och de som finns kvar där framåt 1970 är en kraftigt åldrad befolkning. Framförallt är den oerhört tunn. Alltså. Sen släpps regleringarna. Hyresregleringen var oerhört heltäckande. Den täckte både småhusmarknad och bostadsrättsmarknad och hyror. Och den släpps runt 1970, och det blir början på att stan återvitaliseras. Och återvitalisering på 1970- och 1980-talet, jätteviktigt. Den sker en allra starkast faktiskt då under med småhusbyggandet. Småhusbyggandet är också kraftigt subventionerat, och genom att det är kraftigt subventionerat så får man egentligen, om man köper ett småhus, betalt för att bo. För att hantera det så får man på ett egentligen improviserat sätt både en PBL och någonting som kallas för NRL, plan- och bygglag, och en naturresurslag. De kommer samtidigt under den här perioden, och då blir den här naturresurslagen egentligen ett ransoneringsinstrument, om man tittar på hur det skapas där borta på 70-80-talet, ett ransoneringsinstrument för att hålla tillbaks småhusbyggande. Och det etableras sent 80, tidigt 1990-tal. Det är regelverket där du har två stycken lagar egentligen som byggs på varann, PBL och NRL. Samtidigt så kommer också att det införs MKB-er, miljökonsekvensbeskrivningar. De här sakerna händer ungefär, ja, de etableras samtidigt runt 1990. Och i det läget går du in i en ytterligare ny fas av stadsbyggandet, för då försvinner subventionerna. Det har gjort att man inte har behövt ta någon risk när man byggde egentligen. När då subventionerna försvinner, då går stadsbyggandet på allvar in mot städerna igen, mot stadskärnorna. Och då blir läge avgörande, då blir det avgörande att man kan finansiera byggena. Och framförallt letar du då efter centrala byggen som finns mitt i stan. Och det som kommer att visa sig då är att det här komplexet av PBL, NRL och MKB, det är mycket, mycket förkortningar där, plan- och bygglag, naturresurslag, miljöbalk, att den kombinationen blir efter en tid, ska vi säga, toxisk. Man förutser inte hur svårt det regelverket blir att hantera när byggandet förändras.
Mm. Vi ska gå in på alla de här förkortningarna så småningom och reda ut dem. Bara en komplettering där, Jan. Du beskriver väl också då att när vi mer och mer går över till en tjänsteekonomi, så får vi delvis ett annat samhälle som också innebär att staden blir på ett annat sätt, så att säga. Vilken roll spelar det, den ekonomiska förändringen?
Alltså, hela det som hände 1970, 80, 90-tal är helt fascinerande. Alltså. Och jag har ju skrivit om det i en mängd olika rapporter. Det handlar ju om att samtidigt som regleringen släpps, och du har de här städerna som är väldigt, väldigt svaga, som det finns väldigt lite människor kvar i, och som har en åldrad befolkning. Ja, under den perioden så läggs samhället om, va? Du går över ifrån det klassiska industrisamhället till ett tjänstesamhälle där finanssektorn, mediesektorn får en ny roll. Den koncentreras mot städerna, och i de här städerna som återskapas så får du en ny servicesektor också. Du får ett återskapande av den klassiska staden där på 1980- och 1990-talet. Med nya branscher, där har du Jan Stenbeck, där har du Olof Stenhammar, där har du allt det där som är det nya Sverige. Va? Och det sker otroligt nog i den stan som har byggt före 1914. Och så ska du komplettera den med ett regelverk som har etablerats runt 1990 som ingen förutsåg effekterna av.
Vi släpper in Lennart här. Den här historieskrivningen som Jan bjöd på, vill du komplettera den i några avseenden?
Jo, alltså ett viktigt avseende. Alltså de olika lager av lagstiftning och ska vi säga, nya typer av myndighetsbefogenheter som Jan beskriver, riksintressen är ett exempel på det, måste också ses tillsammans med hur det byråkratiska systemet har utvecklats. För vi ska komma ihåg en sak, att vi har ett kommunalt planmonopol i Sverige. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunerna har en väldigt stark ställning när det gäller hela processen. Och ovanpå det så har vi möjligheter att överklaga till statliga instanser som i sin tur kan lägga synpunkter på enskildheter. Hur fungerar de här sakerna ihop? Ja, om man ska försöka konkretisera det hela. I ett litet projekt med ganska okomplicerade förutsättningar så handlar det likväl om att en 12-15 utredningar ska genomföras. I ett större projekt kan det handla om 40-50 olika utredningar. Vi har alltså utifrån den här lagstiftningen fått en kader av experter som utövar... Som har mandat att utöva en myndighetsutövning och ska bevaka sitt specialområde. Men av det följer att kommunerna som har planmonopolet kan styra utbudet av mark. De kan styra priset på mark. De kan styra villkoren för planprocessen och priset för planprocessen. Och i detta maskineri som har skapats så har du fått ett arbetssätt som innebär att du har en rad olika experter som med för all del vällovliga syften och ansatser tittar på sitt expertområde. Men det är dels utrymme för väldigt mycket av personliga åsikter, och för det andra så är det ingen som har någon form av restriktioner i form av kostnader. Då menar jag både tid och pengar. Och det är väldigt ofta så att det är ingen som tittar på helheten. Och med helheten menar jag tempo till processen. Alltså handläggningstiderna. Vi pratar väldigt mycket om regelverkets betydelse här, men man ska prata lika mycket om handläggningstiderna. Och handläggningstider innebär kostnader. Och i sin tur så innebär olika lager av krav och önskemål som ska läggas på ett enskilt projekt att projekten fördyras. Och tyvärr så är det väldigt ovanligt att den som leder den här processen på kommunerna tar ett helhetsansvar, det vill säga beakta alla de här särintressena som för all del är beaktansvärda och i många fall helt nödvändiga. Men man beaktar inte det i förhållande till projektets ekonomiska genomförbarhet. Och då får du dyrare projekt som tar längre tid att genomföra, och som Jan beskriver så är det en massa projekt som faktiskt går helt åt helvete. Och efter det att det har förbrukats i vissa fall hundratals miljoner kronor i utredningskostnader. Det går rakt i drickat som en fjärrst. Projektering, och det är ju skandalöst, och det har du nästan aldrig någon debatt om.
Men det är ju en beskrivning då var vi har hamnat, så att säga. Mm. Om vi går tillbaka då och låter Jan berätta lite igen, hur kommer det sig att vi hamnar med, så att säga, det här maskineriet som Lennart beskriver, hela denna regleringsmateria? Hur uppstår den och varför?
Men det är som Lennart säger, det är de goda förutsatserna egentligen. Jag menar, du har också en bild av när många av de här sakerna etableras, MKB:er och så vidare, att du kan göra avvägningar som är exakta. Och i själva verket så kan du inte göra så exakta avvägningar. Det enda du kommer att göra med utav utredningarna, många utredningar du behöver göra dem och så vidare, men frågan är du måste ta hänsyn till tiden. Många utav dem, de är omöjliga att göra helt enkelt. Det blir subjektiva bedömningar utav priser, subjektiva bedömningar utav olika värden, det här med riksintressena till exempel, subjektiva bedömningar utav höjden på ett hus, om ett hus stör eller inte. Du bygger in en expertkunskap som i många fall är rent subjektiv i alla fall. Och där finns det då någon sorts idealistisk tanke om att det finns någonting som är det allra bästa, någonting som är den helt optimala, men det gör det inte. Jag tittade på det här MKB:erna när de genomförs. Det var en amerikansk expert som var över i Sverige i början på 1990-talet. Han pratade om hur villabyggande, småhusbyggande till Förenta staterna på 1950-1960-talet som var oerhört snabbt. Det hade lett till att grönsakspriserna hade stigit, menade han. Och det där borde man ha kunnat förutsett om man hade gjort ordentliga MKB på 1950-1960-talet. Alltså att de här småhusen skulle ta upp så mycket grönsaksmark så att därför skulle det bli väldigt dyrt med sallad och apelsiner. Jag tittade på det som han beskrev där då i början på 1990-talet, hur det såg ut i de 30 åren som har gått sedan dess. Och då har ju själva verket grönsakspriser och den typen av priser, de har utvecklats svagare än konsumentprisindexen. Och Ja, så du kan inte göra den typen av antaganden helt enkelt. Hur kommer priser för grönsaker eller vad det kan vara om 30 år utvecklas därför att du bygger ett småhusområde? Det är en omöjlighet. Mm.
Vi ska säga då att MKB då, det är då miljökonsekvensutredningar då, eller då man då tänker sig, precis som Jan säger, att man ska beskriva alla konsekvenser av någonting och då så att säga kunna förutsäga det inför framtiden. Jag tänkte PBL, plan- och bygglagen, där vi då får ny i slutet på 1980-talet. Jan, vilken roll spelar den i den här utvecklingen?
Alltså, det är kombinationen. PBL handlar ju om en kommunal lagstiftning, sen handlar ju det andra om hur kommer rikets intressen eller hur kommer de nationella intressena att komma in? Avvägningen är ju oerhört viktig, därför att de nationella intressena och miljöbalken och så vidare blir så stark, eller om de nationella intressena kring strandskydd eller vad det kan vara blir så stora, så att till slut då så får du ju inget kommunalt självstyre överhuvudtaget. Det här var någonting som var väldigt klart när man satt. Det dilemmat var väldigt klart också när man satt med lagstiftningen på 1980-talet. Men det som lagstiftaren då skrev var att man skulle hitta rimliga bedömningar. Man skulle hitta rimliga sätt att hantera det här. Och det var ju naturligtvis en väldigt idealistisk tanke. För det som visar sig senare, det gör man inte. Jag tittar nu på förmiddagen på en annan aspekt av det här. Jag tittar på strandskyddet för små kommuner som finns i Dalsland. Och Dalsland och norra Bohuslän. Och det där är ju kommuner som antingen ligger om mot Vänern eller mot Nordsjön. Och där har du kommuner där strandskyddet går mot att ta upp halva kommunens yta. Och dessutom har du ovanpå det då riksintressen som finns där. Och du har olika Natura 2000-områden. Och du kan hamna i en kommun i Dalsland eller i norra Norrland eller något liknande, det är kanske 5 eller 8% eller 3% utav ytan är möjligt för kommunen att planera. Och då är det de minst attraktiva delarna, där det inte finns någon strand eller någonting annat. Där skulle du teoretiskt kunna bygga, men det kan du ta betalt för någonting istället.
Mm. Bara kort, Jan, riksintresse för att alla ska vara med, vad betyder det?
Ja, det är de här som skapas under 1970- och 1980-talet. Det är de som låg då i naturresurslagen och NRL gick sen in i miljöbalken. Och riksintressen är sånt som då, ja, riksintressen för kulturmiljövården har ju varit väldigt uppmärksammande. Och där är hela Stockholms innerstad ett riksintresse. Hela Helsingborgs innerstad är ett riksintresse. Nästan varenda svensk större stad innerstad är av riksintresse. Och då finns det beskrivningar, och de där beskrivningarna är också påtagligt likadana för alla städer, vilket är någonting man kan undra över. För om det är riksintresse och varje stad är intressant därför att man drog in järnvägen på 1880-talet och byggde en järnvägsstation, hur kan det då vara riksintressant? Men som sagt, så ser det ut ungefär. De definieras egentligen under 1970-talet. De kommer sen att tillämpas från 1990-talet. Och då kommer de efterhand också finnas en tendens att man bygger upp skyddszoner. Om nu den här riksintressen i Helsingborg eller Stockholm är riksintressant. Ja, men om man då bygger en bit utanför, ja, men då störs ju intresset av 1800-talsstaden. Känslan av att du kan gå tillbaka och känna hur det var att bygga Helsingborg eller Stockholm på 1800-talet. Om det stiger upp en skyskrapa i förorten eller någonting sånt.
Märk väl, Andreas. Det finns ingen politisk instans som fattar beslut om hur dessa intressen ska definieras, vare sig till innehåll eller omfattning. Det är myndigheterna själva som gör det. Och det är ju en häpnadsväckande maktutövning som har lagts i de här myndigheternas händer.
Lennart, det låter som du delar Jans syn att riksintressena har fått en mycket, mycket stor betydelse.
De har en enorm betydelse. Jag menar, du kan gå ner på enskilda regioner eller kommuner. I Kiruna så är alltså 84% av all mark lagd under riksintressena. Och lägger man till det då mark som ligger under Natura 2000 och så vidare, så är det ytterligare ett antal procent. Tar du Stockholms län så finns det nästan idag ingen obebyggd mark som inte ligger under någon typ av riksintressen. Alltså, du har 35 olika byggrestriktioner som ligger ovanpå varandra för markutövningen i Stockholms län, vilket gör att det byggande som då ändå det finns utrymme för ofta då förskjutits till nedlagda hamnar eller industriområden där det finns mark- och miljöproblem och som gör exploateringen extremt dyr. Därför blir det så dyrt då i Djurgårdsstaden till exempel i Stockholm. För det är enorma utmaningar, eller Värtan. Det är enorma utmaningar att exploatera sådana områden. Det skulle bli på Bromma flygplats också. Och allt det här, jag säger igen, det är inte så att någon vill avskaffa de institutionella systemet eller skrota lagstiftningen rakt upp och ner. Det handlar väldigt mycket om hur våra myndigheter tolkar de lagar och de ska vi säga, myndighetsföreskrifter man har fått och med vilken rimlighet man dömer av lagstiftningen mot andra angelägna samhällsändamål. Och det är den bristen på rimlig, på helhetssyn och på rimliga avvägningar som är det stora problemet.
Men Jan, det här med riksintressen, från början måste det väl ändå ha funnits en rimlig och vettig idé om att vissa saker ändå har ett riksintresse, men det har spårat ur helt enkelt, eller hur ska man förstå det här?
Ja, det du ska förstå det som, det är att de här skapas på 1970-talet och de skapas då under den perioden när byggandet går över till att man bygger en väldigt massa småhus, och småhusna är nästan okontrollerade efterfrågan på, därför att småhusen är så kraftigt subventionerade som man får om man köper ett småhus. Man får egentligen, som någon skrev på 1970-talet, betalt för att bo. Och då har man under samma period en utredningsperiod av plan- och bygglagen. Man håller på att etablera en ny PBL. Den utredningen pågår mellan 1965 och fram till 1988. Så plan- och bygglagen kan man inte hantera den här våldsamma efterfrågan på småhus. Det som då finns också, det är alltså en riksplanering. Egentligen en riksplanering som var tänkt som en allomfattande planering för hur industrier skulle anläggas i Sverige. Samtidigt då så går man ju in istället på 1970-talet i en väldigt svag industriell konjunktur. Och då kommer riksintressena att användas som en sorts en ad hoc-lösning för svenska kommuner och sonera vart kan man bygga småhus, hur kan man i framtiden utveckla kommunen. Och det här gör man tillsammans i de olika kommunerna, tillsammans med det som heter Planverket på den tiden, som sen blev Boverket. Och det var en snäll, förstående process mellan Planverket och kommunerna egentligen. Man hade gemensamma intressen för att hålla nere ett okontrollerat byggande. Och det gör att sen när det här blir ett lagsystem i slutet av 1980-talet, riksintressena hamnar i NRL, naturresurslagen, och kommunala byggandet regleras av PBL. Så ja, många såg problemen. Lagen var kritiserad utav lagrådet. Framstående jurister menar att det var en oerhört illa konstruerad lagsystem, att det inte var genomtänkt. Men det fanns en tanke att det här kommer att lösa sig. Det har fungerat under 1970- och 1980-talet. Man kommer att kunna hantera det här kompromissmässigt även framöver. Det som man inte förutser, ja, det är ju dels att den här dialogen som hade funnits mellan olika kommunala tjänstemän och Planverkets tjänstemän, ja, men där förändras människor. Man går i pension, det kommer nya tjänstemän, och dessutom så blir byggandet helt marknadsstyrt efter 1995, och då rör du dig mot känsliga miljöer. Och när du rör dig mot de känsliga miljöerna, då har du det som ledande juristen som jag citerar så många år, som Staffan Westerlund, som han heter, man beskriver som det sämsta konstruerade lagsystemet någonsin. Där PBL och NRL egentligen inte spelar tillsammans överhuvudtaget.
Vi ska gå in lite på praktiken, för rapporten innehåller ju en hel del exempel då från både Göteborg och Stockholm, som jag sagt. Jan, jag tänkte att du bara skulle få dra det som ett case. Jag tyckte att det du skriver om norra Djurgårdsstaden är intressant, för här finns ju då en förhistoria och det finns då extrema, speciella förutsättningar i nationalstadsparken och sådär. Vad kan vi lära oss av exemplet norra Djurgårdsstaden? Staden helt enkelt. Vad är det viktiga att lyfta fram därifrån?
Alltså det viktiga att lyfta fram är att de här konflikterna finns överallt. Och de finns några Djurgårdsstaden. Det andra exemplet i Stockholm, det är Telefonplan, som man skulle tro var en ganska okontroversiell plats att bygga. Men det är oerhört kontroversiellt där också, av ungefär samma skäl. Sen blir det extra kontroversiellt med några Djurgårdsstaden, därför att där finns det etablerade intressegrupper. Och det intressanta med några Djurgårdsstaden också, det är alltså för varje detaljplan som kommer, ja, då har du nya MKB-er, miljökonsekvensbeskrivningar, och du har nya detaljplaner. Och de överklagas regelmässigt. Och det man överklagar med då, det argument som man har hämtat ifrån MKB-erna och som man har hämtat ifrån länsstyrelsens argumentation vid något tillfälle, och sen i nästa instans så underkänns, eller ja, då går planerna vidare. Och just det här med att det som är myndighetsutövningen och de första yttrandena som kommer runt detaljplaner från länsstyrelser eller i MKB eller något sånt där. Det blir som en ekokammar egentligen. Det som är där och sen som kommer i överklagandena. Och sen när överklagarna inte går igenom så fortsätter man till nästa instans, och det skapar en oerhörd bitterhet också. Därför att känslan att man har rätt, man har ju använt samma argument som länsstyrelsen gjorde vid något tillfälle eller som fanns i en MKB, den är alldeles uppenbart urtydlig som helst. Men ekokammaren, det vill säga där den ena instansen upprepar det som den andra har sagt, det är oerhört tydligt. Man skapar sina egna argument.
Lennart, jag vet inte vilken utsträckning du, Veidekke, byggde i Norra Djurgårdsstaden, men du har erfarenhet av att bygga och etablera i Stockholm. Vad har du att säga om det som Jan beskriver om den praktiska processen, så att säga?
Ja, alltså, i praktiken har ju lagstiftningen i kombination med praxisen i själva planarbetet bedrivs kommit att fungera som en stopplagstiftning eller ransoneringslagstiftning i vart fall. Det måste man förstå, och man måste också förstå att det här som Jan då betonar, svårigheten att bedriva en kreativ stadsutveckling, har försvårats. Jag menar, vi kan ju tänka oss att vi hade haft ett riksantikvarieämbete på 1700-talet. Då hade Stockholm aldrig blivit den dynamiska ekonomiska miljö den har blivit. Alltså, det ligger i stadens natur att den måste få vara dynamisk och under förändring. Städer som inte förändras blir på sikt döda och kommer inte fungera som ekonomisk motor. Min erfarenhet, ja, alltså, det är bra att ibland använda praktiska exempel. Om du, Andreas, vi tänker oss att du köper en liten bit mark. Och så sätter du in egna pengar i det där. Du vill ha en avkastning på det. Du kommer då att mötas av att det tar lång tid att få en planhandläggare. Väl du har fått det, så kommer du föreläggas ett planavtal där kommunen berättar för dig vad planprocessen kommer att kosta. Du kommer att stå att den här prislappen, den kan komma att öka, men den kan inte minska. Du får inte se någon budget, Andreas. Du kommer aldrig att få se någon efterkalkyl på det här arbetet. Om kommunen har olika typer av strateger, vilket de har idag för allt och ingenting, så kan du bli kallad till möten av 1800 kronor som du inte kan tacka nej till, och så kommer det sedan en faktura. Det fungerar helt enkelt så därför att kommunal planverksamhet bedrivs efter självkostnadsprincipen. Minskar byggandet, då måste de fördela de här timmarna på de fåtal projekt som genomförs, och då blir du kallad till sådana här möten, och så skenar kostnaderna. Och sen så sitter man på kommunkontoret och pratar med sina kompisar som kommer med en den ena synpunkten, en den andra. Ingen tar hänsyn till att ditt projekt faktiskt ska vara möjligt att genomföra utifrån de marknadsvillkor som gäller. Och viker marknaden av, eller om den bara ser ut som den gör nu, så är det väldigt stor risk att ditt projekt inte är ekonomiskt genomförbart. Och då kommer det helt enkelt inte att genomföras. Kommer du ändå fram till bygglov och inser att du inte kan starta projektet, och bygglov är tidsbegränsat, och så har dina surt förvärvade pengar gått upp i rök. Alltså, det är en fruktansvärt frustrerande process som präglas av mycket, mycket stor rättsosäkerhet. I synnerhet om du är i händerna på regelryttare som inte förstår att väga av på rätt sätt. Jag vill påpeka ändå, när jag avrundar det här, att det finns kommuner och kommunala tjänstemän som fungerar på ett annat sätt. Halmstad är ett exempel där man offentligt säger att vi måste acceptera att good enough är good enough. Men det är väldigt sällan som man resonerar på det sättet. Faktorn tid, faktorn pengar, det är en fri resurs på andra sidan, på andra sidan i den här processen, och det är väldigt frustrerande. Och då kan jag säga utifrån mina branscherfarenheter, här finns på sina håll ett raseri idag, Andreas. Det finns ett raseri mot hur det fungerar, men ingen vågar ju säga någonting, därför att om man säger någonting offentligt, då blir man bestraffad. Det behövs alltså sådana här gubbar som jag, som har gått i pension och inte längre behöver företräda sitt företag för att man ska våga säga sanningen. Och jag kommer fortsätta att säga sanningen, för att det här som Jan tar fram på en generell nivå, det har ett antal praktiska aspekter som man ser i varje dag som är oerhört frustrerande. Och ytterst drabbar ju konsumenterna i form av högre priser, utan att någon tar ansvar för helheten.
Jag tänker ändå att mycket av det vi pratar om nu är ju ändå problematik som har diskuterats länge. Jag känner igen den från 10, 15, 20 år tillbaka, så länge jag har varit intresserad av i alla fall stadsbyggnadsdebatten i Stockholm. Jan, det är väl ändå så att många insatta förstår vad det handlar om. Varför görs det ingenting åt det här?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi är alla medvetna om det här, och åtminstone sedan 2010 har de här problemen varit tydliga. Jag höll fel på rätt mycket med runt 2012-13. Ja, det som hände då För då var det riksintressena som var på tapeten på allvar, alltså, och på ett sätt som påminner om det som är idag. Ja, då tillsattes ju en utredning, en SOU, en sån här kommission. Och den utredningen, när den blev klar sen 2015, så föreslog ju den ännu fler riksintressen och ytterligare någonting som heter särskilda intressen. Det slutade med att det inte blev någonting. Sveriges kommuner och SKR kritiserade en sönder och samman, för det hade ju gjort slut helt på det kommunala självstyret. Så det man kan konstatera, jag tycker man ser det i många fall, som sagt, jag har suttit och tittat på strandskyddet här under förmiddagen, och där man ser det hur utredning efter utredning som ska förenkla någonting istället hamnar i den andra änden, att du försvårar någonting ännu mer. Du inskränker något, någonstans verkar det på ytan som att du gör något enklare, men du bygger in ännu fler hinder istället. Det där är en märklig mekanik. Jag har svårt att förklara den, men det är en sorts byråkratins egen byråkratisering, och den finns där, och jag är säker på att det tror jag Lennart håller med mig om.
Ja, men Lennart, vad är din förklaring till det uteblivna reformförmågan då?
Jag skulle säga att det har ju att göra med det tema som Jan är inne på, att byråkratin har börjat leva sitt eget liv, och man ska klart förstå att det här är en form av process som i väldigt hög utsträckning sker bort om politikens kontroll. Det händer alltså både då och då att man blir konfronterad av en politiker som ställer frågan till mig: kan du förklara för mig hur mark- och exploateringsavtalen tillkommer och hur priset på mark sätts, eller hur planprocessen går till, eller varför man har gjort än den ena än den andra avvägningen? Nej, säger jag, det kan jag inte förklara, mer än att det här är avvägningar där enskilda tjänstemän eller ska säga, byråkratin i generell mening har fått ett väldigt stort utrymme. Jag önskar mig faktiskt tillbaka till tiden där vi hade starka kommunalmän och kvinnor som dömde av den här typen av konflikter. Man brukar ofta prata om Göte Myndig som någon sorts, eller kommunens starke man, den tidsepoken med någon sorts avsky, men faktum att den hade sina goda sidor, därför att tillsammans med det dispenssystem som fanns förr i tiden så kunde man genomdriva politiska beslut. Det är väldigt svårt idag. Politiker har väldigt svårt att våga eller orka gå emot den egna byråkratin när den har kommit, så att säga, i sitt svänghjul och drivs av egen kraft. Det är väldigt frustrerande, och därför så tycker jag själv att det här är ett dilemma som måste lyftas upp. Det handlar, alltså, vi har valt att diskutera de här frågorna utifrån regelverken, och det är inte irrelevant. Men jag skulle säga att hur regelverken tillämpas, hur maktutövningen bedrivs, vilka konsekvenser det får för ekonomi och handläggningstider, det pratar vi för lite om. Helt enkelt därför att då konfronterar vi enskilda personer eller delar av byråkratin som skapar den här typen av friktion som vi inte gärna vill ha i Sverige. Vi är ju rädda för konflikter, och vi är dessutom rädda att gå på person, därför att då kan man bli bestraffad. Så du säger att du har hört en debatt om det här i 15 år, Andreas. Ja, du har hört något lager av debatten, men du har inte hört så särskilt mycket om debattens kärna. För den är mycket mer dramatisk än vad du har hört i media.
Nu skyller vi väldigt mycket på byråkrati och lagstiftning, men är inte en del av ansvaret även politiken? För det har ju funnits, i alla fall i Stockholm, så har det ju funnits en väldigt stark konservatism förr, oftast till vänster, då Miljöpartiet och Vänsterpartiet regelmässigt stod emot allting. Numera är det ju mer till höger då, där Moderaterna inte längre vill bygga miljonprogram och man är rädd för tvångsblandning och allt sådär. Att politikerna ofta också allierade med små lokala opinioner har stoppat projekt. Jan, inte det? Finns det inte lite skuld att hitta där också?
Det finns naturligtvis en rejäl skuld att hitta där. Men man ska ha klart för sig också att när du får ett så komplicerat lagsystem som du får här från 1990 och framåt, och det sen tillämpningen av lagsystemet blir också läggs i lager på lager, och det får allt fler ut. Det blir svårt för politiker då. För politiker håller på med många frågor, och politiker är sällan jurister, och de är sällan en kombination av jurister och ekonomer. Och hur då politiker som har ansvar för 10-tals, 20-tals, 30-tals olika frågor ska kunna behärska det här systemet. Och det är fritidspolitiker också som sitter i en byggnadsnämnd, och de har i, vågar jag säga, 19 fall av 20 inte någon som helst uppfattning om hur de här olika lagsystemen hänger samman. Utan de sitter där och de beslutar till namnet, men de beslutar i de allra flesta fall utan, med all respekt, utan att veta fullt ut vad de beslutar om. Sen så självklart så får då det här berömda uttrycket nimbyism med viss betydelse. Det gör ju, eller det är lätt att skapa opinioner som är mot någonting och så vidare. Men i många fall så behövs knappt det. Ta ett sånt exempel som inte med i rapporten men som är ett av mina favoritexempel. Marie Wik som ju ligger direkt på kanten utav Hornstull där JM håller på och bygger nu hus. Och de bygger hus till slut efter en mycket, mycket lång planprocess. I ett skede när JM skulle bygga där så i förprövningarna så prövades det mot olika former av riksintressen och då var ju ett av argumenten till att hålla nere höjden på husen att det här skulle synas ifrån Skogskyrkogården. Och Skogskyrkogården är ju både riksintresse och det är ju ett världsarv och allt möjligt. Men ska du hålla ner hus därför att de syns från Skogskyrkogården, då behöver ingen nimbyopinion heller. Va? Utan då kommer stadsbyggandet utav sig självt och krympa ner till den minsta gemensamma nämnaren. Nimby blir nästan överflödigt i det här läget.
Lennart, vad säger du om politikens roll i de här problematiken vi beskriver?
Jo, jag tycker att det är bra att du adresserar det också. För det är klart att det finns ett samspel mellan lokala opinioner och politikens vindkänslighet. Jag menar, jag har ju själv sett exempel och jag har inget problem att sticka ut hakan. Jag har sett exempel till exempel från Nacka kommun va? Där det har funnits starka lokala opinioner mot att bygga på en viss plats. Då har politiken ändå velat genomdriva en exploatering på ett visst område, men för att då blidka den lokala opinionen så inrättar man istället ett kommunalt naturreservat i anslutning till. Då har man blidkat opinionen genom att göra någon sorts motdrag. Då kan man ju tänka sig att naturreservat, det kan bara inrättas om man har gjort någon sorts biotopanalys och identifierat skyddsvärda arter. Men det sker ju inte, utan du kan fatta de här besluten på kommunal nivå och märk väl att idag fungerar det så att naturreservat, de gäller ju evig tid. De borde ju rimligen vara tidsbegränsade. Att vi har nationalparker som gäller evig tid, det kan jag förstå. Men att kommuner kan inrätta naturreservat hur som helst som sen inte kan upphävas, det är för mig helt barockt. Och det visar liksom att det även när det gäller politiken så finns det svagheter såklart som ligger i det här med styrkan i lokala opinioner. Det är ett faktum. Och det är väl där man skulle kunna hoppas och önska sig att politiker vågade faktiskt prata med varandra över blockgränserna ibland och se till hela kommunens eller regionens samhällets nytta och inte bara bevaka så att säga egna opinioner som man vill maximera inför kommande val. Det finns en sån mekanism också, ja.
Jan, du beskrev tidigare, vi pratade lite om att det ändå fanns ett visst utredningar och en del reforminitiativ i alla fall på 2010-talet. Har de helt ebbat ut nu? Liksom, och blev det ingenting av med dem så att det står ganska stilla nu? Eller hur bedömer du nuläget i det här?
Jag bedömer att du kommer nog att få ett återupptagande av den diskussionen. Alltså, jag skulle vilja förstärka det som Lena säger här också om ekokammaren. Den finns ju naturligtvis mellan nymbygrupper och politiska partier som är ute efter att samla ihop ett koncentrerat intresse och lagstiftningen. Och jag var ju under en period som jag helst vill glömma. Nu för tiden var det och väldigt, väldigt lärorikt. Drivande i att skapa ett politiskt parti här i Göteborg. Och för min del då, det var väldigt lärorikt som jag satt i byggnadsnämnden och jag fick då lära mig hur mycket du faktiskt kunde påverka en översiktsplan om du har en ganska bra bild av vad det är som jag råkar ha. Men det är också så att jag har fått se då ett parti som gick ifrån att det var rätt bejakande till att det idag kan se hur det är själva med att skapa och bli ett parti som hakar på nymbyopinionen när de finns i Göteborg. Och när det här partiet gör det så naturligtvis då så används de argumenterna som länsstyrelsen eller som har kommit fram, de används som en sorts politiskt argument också i den här jakten på några marginalväljare som råkar bo vid en öppen plats där det skulle kunna byggas någonting som skulle kunna vara väldigt bra för Göteborg. Men som sagt, marginalväljarna är alltid intressanta och de argument du använder då, ja, det är ju de som självklart har kommit fram i processen där länsstyrelsen har pratat om någon siktlinje eller någonting som är omissligt. Och egentligen för var och en som tittar på platsen så är det någonting som i 40 år har varit en eländig parkeringsplats och ingenting annat.
Kanske en detaljfråga, men länsstyrelsernas roll. Länsstyrelserna är ju då statens representanter här. Hur betydelsefull är den i den här problematiken vi beskriver? Vad säger du, John?
Oerhört betydelsefull. Och där länsstyrelserna... Ja, där länsstyrelserna... Ju, ja, men du kan ha politiker på riksnivå som vill en sak. Länsstyrelserna, där får du helt andra yttranden och helt andra beslut. Och det där är någonting som länsstyrelsen har blivit någonting helt annat efter 1990 än de var tidigare. Och där man då har möjligheter att stoppa en detaljplan på en länsstyrelse. Och där vi hade en före detta landshövding i Västra Götaland som uttryckte det här väldigt kärnfullt. Att när man letar efter ett sätt då att få stopp på en detaljplan. Och när man inte riktigt vet, och då finns det, om man är ute efter att rädda Parisavtalet i varje detaljplan. Och när man inte riktigt tar argumenten så kan man ringa till någon på länsstyrelsen i Östergötland som säkert har någon form av argument för att hantera det här. Och länsstyrelsen har en betydande roll.
Lennart, håller du med om länsstyrelsernas stora och som det låter ganska destruktiva roll?
Ja, och tyvärr är det ju så att även där har ju då enskilda tjänstemän en väldigt stark makt. Inte minst det juridiska systemet rent generellt har ju fått en väldigt stark makt i Sverige där man ju liksom alltid hänvisar till försiktighetsprincipen och så vidare. Va? Och då krävs det en väldigt stark myndighetschef för att ingripa och... påkalla betydelsen av att se en enskild fråga utifrån en större helhetens intresse. Och det är tyvärr en sjuka som finns i Sverige idag. Den finns väl egentligen i hela Europa. Också en förklaring till att Sverige och Europa halkar efter så att säga tillväxtmässigt jämfört med delar av vår omvärld. Det här är ett stort problem för aktiebolaget Sverige skulle jag säga. Jag menar, vi ska ha klart för oss att samhällsbyggandet är ju en kolossal motor för hela samhällsekonomin. Väldigt mycket av våra värden ligger i våra fastigheter och infrastrukturella tillgångar. Om vi inte kan utveckla dem, då stannar maskinen sakta. Så att det vi pratar om här, det är inte en fråga om liksom, fråga om gestaltning eller hur staden ska se ut rent estetiskt en hit och en dit, även om det finns aspekter på det också. Det handlar i grundläggande mening om samhället som en ekonomisk motor och avstannar samhällsbyggandet, då får det konsekvenser för hela samhället. Och tyvärr är det väldigt få på politisk och administrativ nivå som förstår det och förstår att ansvaret är att väga ihop alla dessa särintressen, delfrågor till en helhet som ändå ska ankras i en fungerande samhällsekonomi. Tyvärr är det väldigt ovanligt idag. Mm.
Ja, Jan, vill du kommentera någonting ytterligare?
Man ska ha klart för sig att vi pratar väldigt mycket nu också om innerstäder. Men det är, tittar man på hur det har byggts de sista 15 åren så är det ett ännu större bekymmer när man ser på småhus. Och det här som vi pratar om nu som trädgårdsstäder. Där har byggandet varit... Det är ofattbart hur lågt det har varit. Trots att reala priserna på småhus har stigit med 400-500% så tas det inte fram detaljplaner. Och vad leder det till? Ja, då fortsätter priserna att stiga. Och då får unga hushåll ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Och skapar du ett ständigt växande missnöje. Och för den delen så är det ju inte så svårt att inse heller vad det får för några konsekvenser om man inte kan köpa ett småhus eller något så här. Du skjuter på familjebildandet och det här nativitetsproblemet som man pratar om idag. Ja, självklart har det en effekt där också.
Mm. Vi ska inte enbart fastna i eländesskildringar, för det är ju faktiskt så att rapportens nedryckare heter Och vägen ut. Och vi ska prata lite om vägen ut. Jan, ifall du skulle få bli bostadssar eller stadsbyggnadssar, vad är de viktigaste åtgärderna du tror man behöver göra för att komma ur de här låsningarna som du beskriver?
Det roliga var ju att under en period satt jag i byggnadsnämnden här i Göteborg. Och den perioden visade sig vara då när vi skulle ta en ny översiktsplan i stan. Och det var ett fantastiskt nöje att ge sig in och ordentligt få arbeta i och öppna upp större områden för bebyggelse i stan. Inte minst för större områden för småhus. Det där är oerhört viktigt. Och översiktsplanen just, som är den här långsiktiga planen som styr, som ska regleras som riksintressen och så, den är ruskigt viktig. Men den har traditionellt sett varit väldigt svag i Sverige. Och det gäller i sånt fall att stärka det systemet. Men att stärka det systemet på ett sånt sätt att man är medveten om vad man gör, att man styr de utredningar som arbetar med att få ett fungerande system, och att man inte låter dem göra då som utredning 2014-15 istället föreslå ett ännu mer besvärligt system. Så du behöver... Min favorit där har ju varit att jag pratade om det här tyska systemet med ISIC, Integrierter Stadtentwicklungskoncept, där man ser till helheten, där man ser till olika delar av ett stadsrums möjligheter att utvecklas, var man kan bygga småhus, vart det är nödvändigt att ta bort problemområden och så vidare, men att man ser till helheten genom att se delarnas styrkor och svagheter. Och det kan låta självklart, men det är just det vi inte har gjort i Sverige. Det har blivit en stor sörja utav alltihopa. Och en stor sörja som sedan regleras på något märkligt sätt utav riksintressen. Eller ja, på ett sätt där, som ett utav citaterna som jag har med i rapporten, som en före detta plandirektör beskrev det, ett system där inte ens de som är insatta i det kan överblicka delarna. Vi måste få en ren, rak, klar process. I alla fall mycket renare och klarare än den vi har idag.
Men just, jag måste säga Jan, angående översiktsplanen, nu har jag ju följt Stockholm och jag har väl följt processen med de 3-4 senaste i alla fall. De har ju bara blivit diffusare och diffusare med tiden, de har blivit mindre framåtsyftande. I den senaste översiktsplanen, man pekar ju inte ut några nya områden som ska exploateras knappt, man pekar inte ut vilka vägar som ska byggas, man pekar inte ut någonting, utan det är ju väldigt luftigt och diffust. Så där går ju utvecklingen snarare åt fel, eller jag vet inte om du har tittat på det, men det är min upplevelse.
Jo, jag har tittat på det, men det är det jag säger, du måste få en renare, rakare, klarare planprocess. Den måste bli tydligare, den måste vara inriktad på tid, den måste vara inriktad på... Stockholm har ändå haft tur med sin översiktsplan, därför att i Stockholm där är det möjligt att bygga överallt. I de allra flesta svenska kommuner är det inte möjligt att bygga på mer än 5 eller 8 eller 10% av ytan, därför att fastighetspriserna är så pass låga. Och det första man behöver göra det är att se vart är det möjligt att bygga, vart kan man bedriva stadsutveckling, och för den delen i vilka områden är det också som så att vi behöver strukturera om bebyggelsen. Det vill säga, vi har gamla miljonprogramshus som faller i värde, som hela tiden leder till en ökad segregation. Det vill säga, vart måste vi på allvar förändra den strukturen? Och det kan man inte bara göra genom att säga att vi ska blanda bebyggelse, därför att det kan man inte då. I sådana områden så är allmänhet, det som är minst möjligt att blanda bebyggelse, därför att du kan inte bygga bostadsrätter eller småhus i de områdena. Priserna är helt enkelt för låga. Du behöver en ordentlig analys. Och som sagt, där har jag lyft gång efter annan det här tyska sättet att arbeta.
En starkare och tydligare planprocess, starkare och tydligare översiktsplanering, det lyfter Jan. Håller du med, Lennart?
Ja, jag tycker att Jans hänvisning till det tyska exemplet är väldigt viktigt. Jag skulle vilja rekommendera att politiker och tjänstemän titta på det tyska sättet att bedriva planering utifrån ett bredare helhetsperspektiv. För jag tror nämligen inte att lösningen är att liksom gå fram med förslag om någon sorts regelkross eller så. Det kommer inte att fungera. Det kommer bara ta en himla tid att arbeta om lagstiftningen och innan den nått ut i praxis. Jag skulle istället vilja dels lägga ett lager ovanpå dagens lagstiftning som kanske skulle kunna hämta inspiration från det tyska. Det vill säga att man ska beakta helheten i styrningen utav samhällsplaneringen. Och i den helheten så borde det föras in tydliga riktlinjer om att all planering också måste ske med utgångspunkt från faktorn tid och ekonomisk genomförbarhet. Då tvingas man väga av olika intressen mot varandra. Jag tycker man borde maximera handläggningstider. Vi har det idag på bygglov till privatpersoner. Men det skulle kunna utvidgas så att byråkratin får en tidspress på sig att jobba snabbare och effektivare. Jag skulle vilja ha tillbaka det gamla dispenssystemet som gör att det är möjligt att utifrån särskild motivering göra avvikelser när det är angeläget och också väl motiverat utifrån helheten. Jag skulle vilja ha in politiken starkare igen i processen så att byråkratin faktiskt möter ett motstånd inifrån systemet. Jag skulle överhuvudtaget vilja att man i större utsträckning, kanske som en sorts generalklausul, sa att all planering måste utgå från någon sorts rimlighetstänkande där good enough är good enough. Då kanske vi skulle kunna få någon sorts ordning på det här. För det är när man fattar beslut utifrån enskildheter och särintressen som helheten blir lidande. Och det har vi helt enkelt inte råd med längre. Det har vi inte råd med längre i Sverige.
Jan, vad tänker du om Lennarts tankar?
Ja, nej, men det framgår väl att Lennart och jag tänker ganska likadant om det här. Det har väl också framgått i någon debattartikel som vi skrev i Svenska Dagbladet och som vi följer upp med ytterligare en artikel. Och det är väl två personer som har hållit på med det här ganska mycket och som är rätt luttrade, som har fått tillfälle att sätta sig in i det här under en lång tid. Och det är som att man ständigt blir besviken. Och förhoppningen nu, det är samma sak vi säger, du behöver klarare processer. Det handlar inte om att ta bort hela PBL, ta bort hela NRL, ta bort alla MKB-er. Det handlar om att du får en helhetssyn i det, att du får in begreppet tid också, för tid är pengar. Ta det 10, 15 eller 20 år innan du kan bygga på telefonplan. Då kommer det vara så dyrt att bygga där, så då kommer bara oerhört välbeställda människor kunna göra det. Om du Ja, du måste få in det begreppet.
En fråga här, kanske lite mer övergripande. Bör politiken vara bättre på att peka med hela handen som skedde förr, om vi liksom går tillbaka till Lindhagenplanen eller generalplanen, att man sa att så här ska det se ut och sen får så att säga marknaden komma in efteråt och följa det? Har vi gått över för mycket för att lyssna på näringslivet och enskilda byggexploatörer och marknaden? Så där? Jag vet inte om ni förstår vad jag menar, men finns det, borde politiken peka mer, tycker ni? Vad tänker du om det, Jan?
Ja, det var väl ungefär det jag sa när jag svarade, att när jag satt här i byggnadsnämnden och råkade vara precis när vi skulle börja arbeta med en ny översiktsplan. Ja, nej, men då kan jag tycka att då är det politikernas ansvar till viss del att försöka förstå översiktsplanen och förstå vad. Men det är ett jätteproblem, därför att det du har är fritidspolitiker som är arvoderade till, herregud, att sitta i en byggnadsnämnd. Du sitter från 9 på morgonen till 17 på eftermiddagen. Du har i allmänhet då i en stad som Göteborg ungefär 100 stycken ärenden. Med 100 ärenden har du fått innan ett material som motsvarar ett par, tre, fyra böcker. Och det ska du sätta dig in i och ta beslut i alltihopa det där, och du ska ju förstås också ha någon form av begrepp av det juridiska systemet. För det ska du få för att du sitter en dag, jag tror att det var 1800 kronor som var beskattningsbara. Det är ju, alltså, det är en omöjlig uppgift. Du måste i sånt fall ge politikerna en möjlighet att styra upp det här på ett sätt som är rättvist för politikerna också.
Kan man få betalt för att läsa detaljplaneförslag? Jag gör det helt frivilligt och gratis på min fritid, men sen så är jag inte politiker heller. Jag har lärt samma fråga till dig. Det här med, jag vet inte om det är en rimlig avvägning, men politikens uppgift versus marknadens uppgift. Är det lagom fördelat idag, eller bör vi tänka om där?
Ja, framförallt så skulle jag vilja ha en maktförskjutning från den offentliga byråkratin till våra offentliga politiker. Politikerna har backat tillbaka alldeles för mycket. Jag kan vittna för hela branschen att man har mycket lättare att nå fram med förnuftsargument mot politiker rent generellt än vad man har mot kommunala tjänstemän. För politiker har en större förmåga att se till helheten. Men det har naturligtvis smugit sig in en rädsla där också. Jag menar, det är ju, var ser man en Hjalmar Mer idag, eller är det Mats Hult som liksom vågade fatta stora strukturella beslut? Skulle tunnelbanan överhuvudtaget kunna byggas idag? Det vet det fan på ren svenska. Men det beslutet vågade man fatta i Stockholm 1944 under brinnande krig, och sen genomdrev man.
För 41 var det redan faktiskt.
Ja, det kanske var så då. Det var i så fall ännu mer radikalt. Så att det handlar lite om kvaliteten på politiken också. Om vi tar två kommuner i Stockholm, Sundbyberg och Solna, en socialdemokratisk och en borgerlig, så är det ganska uppenbart att den dynamiska utveckling som har skett i de två kommunerna var till följd av att vi hade starka kommunalmän där som drev igenom. Vi har Claes Thunblad i Järfälla, också ett exempel i senare tid. Så det finns sådana exempel, men de börjar tyvärr bli väldigt ovanliga. Men rent generellt har jag större förtroende för politiker i ledande ställning än vad jag har för tjänstemän i ledande ställning. Det är tyvärr så. De har ofta en väldigt god helhetssyn trots allt. För näringslivet så, alltså du lyfter in marknaden och branschintressena, de är inte så starka som du tror i de här frågorna. De är ganska svaga faktiskt, underordnade i det här i det här rollspelet som pågår.
Mm. Vi ska ta och knypa ihop den här säcken. Det finns förstås hur mycket som helst att prata om, men vi ska inte trötta ut lyssna allt för mycket. Jan, ifall du ska börja sammanfatta, vad är det viktigaste du tycker lyssnarna ska ta med sig när man tänker vidare på det här och kanske eventuellt försöker diskutera med andra och kanske till och med påverka sina politiker? Vad är kärnpunkten här?
Kärnpunkten är att du skapade ett institutionellt system, ett lagsystem för 25-30 år sedan som man inte förutsåg effekten av. Och att det sen också har blivit allt mer komplicerat tillämpningsmässigt. Är det så att du gör det här för 25-30 år sedan, att tillämpningarna var oklara från början, att de sen blir allt snårigare, ja, då måste du ta och lösa det problemet. Annars får du kostnader för att bo som blir okontrollerbara.
Mm. Lennart, hur skulle du vilja sammanfatta vår diskussion idag?
Ja, med en djupsuck att här behövs ett större omtag. Men det gäller också att hålla huvudet kallt här, och jag tycker Jan lyckas med det när han skriver sina rapporter. Det är väldigt lätt att säga att vi ska riva ner en massa institutioner och lagrum som vi har. Det är svårt att genomföra i praktiken, och i regel så brukar det vara ett helvete sen att återställa efter att man har gjort en brutal revolution. Det är bättre att bygga vidare på det man har och föra in nya element som gör att, så att säga, sättet att fatta beslut, sättet att väga av mellan olika intressen blir mer intelligent och genomtänkt. Så kanske det är så här också att det på allt det som vi pratar om nu behövs det som vi kanske underskattar i politik och samhällsdebatt, en målbild, en övergripande målbild. Alltså, ska våra stora städer i Sverige, ska Europa bli ett museum? Eller ska det vara en dynamisk ekonomi där vi fortfarande vågar experimentera och utveckla? Den ramen, den tror jag behövs för att man ska liksom ge sig på och de här strukturerna som vi pratar om nu på rätt sätt. Man måste helt enkelt få alla krafter att verka i en viss riktning. Och där har politiken en viktig roll, att sätta målbilder. Och det där är man nog för svag idag, ja.
Det får bli dagens slutord för denna väldigt intressanta debatt. Stort tack Lennart Weiss för att du var med och pratade idag.
Tack.
Och stort tack Jan Jörnmark för att du var med och gästade idag. Tack så mycket.
Stort tack.
Och Jans rapport ska sägas, då kan man då läsa på Timbros hemsida. Och det var i Svenska Dagbladet ni hade publicerat debattartikeln, va? Där man också kan läsa. Och var den till på gång, Jan, eller?
Ja, det fantastiska var ju att vi skrev en debattartikel som fick två svar. Vilket ju gav oss möjligheten här att ge en slutreplik som väl kommer in vilken dag som helst. Så att vi har skrivit klart den. Det var ett nöje att göra det med Lennart. Nej, det var kul. Tack vare att det blev en fortsättning på det, så det var en rolig rapport att göra, och ännu roligare att den tycks ha fått någon form av eko.
Vi hoppas på fortsatt debatt, och vi hoppas förstås då få och även få politiska resultat så småningom. Stort tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag misstänker att det finns många åsikter och tankar om detta. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.